Alexandra Rappaport läser Det stora huset av Nicole Kraus i översättning av Ulla Danielsson.
Del 1. Stå upp. Tala med honom. Herr domare, vintern 1972 gick R och jag ifrån varandra. Eller kanske skulle jag säga att det var han som gick ifrån mig. De orsaker han uppgav var oklara. Men kontentan var att han hade en dold personlighet. En feg och usel personlighet som han aldrig hade kunnat visa mig. Och att han likt ett sjukt djur måste dra sig undan tills han lyckats förändra denna personlighet så att den nådde upp till en standard som han ansåg förtjänade sällskap. Jag grälade på honom om detta. Jag hade varit hans flickvän i nästan 2 år. Hans hemligheter var mina hemligheter. Och om det fanns något grymt och fegt hos honom borde jag av alla människor ha känt till det. Men det tjänade ingenting till. 3 veckor efter det att han hade flyttat ut fick jag ett vykort från honom utan avsändaradress. Där han skrev att han kände att vårt beslut, som han kallade det, hade varit det rätta. Även om det hade varit svårt. Och jag tvingades nu erkänna för mig själv att vårt förhållande definitivt var slut. Sen blev allting för en tid bara värre. Innan det blev bättre igen. Jag tänker inte fördjupa mig i det. Mer än att jag kan berätta att jag inte gick ut. Inte ens för att träffa min mormor. Och att jag inte heller tillät någon att komma och hälsa på mig. Det enda som hjälpte var konstigt nog det faktum att vädret var så blåsigt att jag tvingades springa omkring i lägenheten med en egendomlig liten skiftnyckel i mässing som var speciellt avsedd för att dra åt skruvarna i de uråldriga fönsterkarmarna. När det blåste brukade de lossna och då ven vinden in genom springorna med ett tjutande ljud. Det fanns 6 fönster i lägenheten och när jag var klar med att dra åt skruvarna på ett av dem hade ett annat börjat väsnas så att jag måste springa dit med skiftnyckeln. Och sen fick jag kanske en halvtimmes tystnad i den enda stol som fanns kvar i lägenheten. I alla fall verkade det under en tid som om det enda som fanns i världen var det ihållande regnet och nödvändigheten att hålla skruvarna åtdragna. När det sen till slut klarnade upp gick jag ut på en promenad. Allt var översvämmat. Och de där stilla, spegelblanka vattenytorna hade en lugnande inverkan på mig. Jag gick länge. Minst 6 eller 7 timmar, genom områden där jag aldrig tidigare hade varit. Och som jag sedan dess aldrig återvänt till. När jag kom hem var jag fullständigt slut. Men det kändes som om jag hade blivit renad från någonting. Hon tvättade bort blodet från mina händer och gav mig en ren t-shirt. Det var kanske till och med hennes egen. Hon trodde att jag var din flickvän eller kanske till och med din fru. Ännu hade ingen kommit för att hämta dig. Jag tänker inte lämna dig. Tala med honom. Inte lång tid därefter hissade man ner Ers enorma piano från det stora fönstret i vardagsrummet. Samma väg som det en gång hade kommit in. Det var den sista av hans ägodelar som försvann. Och så länge pianot funnits där var det som om han egentligen inte hade gett sig iväg. Under de veckor då jag bodde ensam med pianot, innan de kom för att ta det med sig, hände det ibland att jag smekte det då jag gick förbi. Precis som jag hade brukat smeka R. Några dagar senare ringde en av mina gamla vänner, Paul Alpers, upp mig för att berätta om en dröm som han hade haft. I den hade han och den store diktaren Cesar Vallejo varit i ett hus på landet som hade tillhört Vallejos familj ända sedan denne var barn. Det var tomt och väggarna var målade i en blåaktig vit färg. Det gav ett mycket fridfullt intryck, sa Paul. Och i drömmen hade han tyckt att Vallejo hade tur som hade kunnat åka iväg till ett sånt ställe för att arbeta. Det här ser ut som den uppsamlingsplats där man hamnar före livet efter detta, sa Paul till honom. Vallejo hörde honom inte och han blev tvungen att upprepa det han hade sagt 2 gånger. Till sist förstod diktaren, som i själva verket precis som han förutspått hade dött utblottad 46 år gammal under ett oväder, vad han hade sagt, och nickade. Innan de gick in i huset hade Vallejo berättat för Paul att hans farbror hade brukat doppa fingrar.